There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för avsnitt 52 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den 25 maj 11.07 när vi slår på inspelningsknappen här. Och David, du är inte på plats i studion idag utan du är hemma.
Ja, tyvärr höll jag på att säga, men det är sjuka barn.
Ja, så är det ibland. Fullsmetat avsnitt som vanligt. Tänker att du ska få komma in på lite recap. Det jag tar med mig och tittar på från förra veckan, det som jag tycker kanske största att nämna, det är att obligationer funkar igen. Långa obligationer. Jag tror inne på tredje veckan av stigande obligationspriser om man kollar på amerikanska tioåringen. Inte så mycket annat som har funkat även om det har varit volatilt. Nummer två jag tycker är det mest intressanta just nu i den globala makrobilden, det är dollarn. Får vi in en topp i dollarn här skulle jag säga att det skulle vara väldigt bullish för risktillgångar generellt. Vi vet inte ännu om det är så fallet, men det har i alla fall börjat visa tendenser här vid ett sjuårigt motstånd. Och så lite andra liksom spännande grejer att prata om tycker jag. Dyka in, prata lite valuta då såklart, råvaror. Sentimentsläsningarna fortfarande rekordlåga, men vi behöver se en trigger i pris för att någonting ska förändras. Jag tycker fortfarande inte att vi kan vara liksom väldigt positiva till aktier på kort sikt om inte S&P är över 4100. Jag tror att det fortfarande är nivån att fokusera på i det korta då. Men jag har faktiskt gjort lite förändringar så det kan vi prata lite om också. Hur ser det ut på ditt håll? Vad tar du med dig från den här veckan sedan vi såg sist?
Nej, men generellt var vi fortsatt lite försiktiga i förra gången vi spelade in. Fanns ju, tyckte jag, en risk att vi kom ner igen mot optionslösande fredags. Vi kom ju ner duktigt under torsdagen och även fredagen och bounceade ju sen på rätt bra mot stängning faktiskt under fredagen, så att veckostickan och så blev inte så brutala. Men som du säger, det är fortfarande liksom varken på OMX eller på S&P har vi egentligen fått några liksom köpsignaler över de här liksom 4,1 på S&P eller 2040 eller 2038 på OMX. Men jag tycker det vi målade upp förra veckan liksom med sentiment, positionering och allting, om något så tycker jag nog att det som vi saknade förra veckan var ju lite positiva divergenser i daily och sådär, och det fick vi liksom under slutet av förra veckan. Men som du säger själv så måste det liksom också konfirmeras i pris. Och det, jag skulle faktiskt bli förvånad om det brakade ner 10% till i kommande veckor på börserna, utan att snarare att vi får de några procent på uppsidan här in i, som bäst kanske in mot burnet utav juli då. Stora grejen nästa månad är ju, vi har ju ett liknande läge faktiskt som vi hade i mars i juni. Vi har Fed-möte på onsdagen den 15 juni och sen så har vi då optionslösen, stor optionslösen, Q2-lösen den 17 på fredagen där då. Så där har vi ett trigger åt alla håll så att säga, och Får vi inget större rally innan 17 juni så borde vi, tycker jag i alla fall, borde kunna få det efter. Och i så fall så kommer det här lite försommarrallyt som man ändå på något sätt ser framför sig kanske blir lite i så fall, om någon förskjutet, att det blir andra halvan av juni och inte i början av juni här. Men låt se, jag tycker att det ändå finns mycket som talar för att vi ska ha lite bättre börs här ett par veckor och att risk-reward i alla fall inte är katastrof och ligga lite halvlång i alla fall. Även på de här nivåerna då. Men jag går igenom en liten recap lite snabbt bara vad vi såg förra veckan då.
Det tycker jag.
Både S&P och Nasdaq satte ju marginellt lägre liksom årslägsta i under slutet av förra veckan då. Däremot så var det, tittar man på antal aktier exempelvis på Nasdaq som satte ny 52 veckors lägsta, så var ju den relationen mycket, mycket lägre. Så vi är inte alls samma breda sell-off som vi såg tidigare då, i början av, eller mitten av maj då. Stark dag i måndags. Där var ju bankerna drivare, nästan upp 4%, Nasdaq bankindex. De satte inte heller något nytt årslägsta under fredagen. Så under huven så har vi ändå rätt mycket liksom, lite positiva readovers tycker jag. Tisdagen igår då, det var ju en riktig sån här kalldurschdag. Först kom ju Snap in med sin andra vinstvarning för året då, efter close på måndag var ner nästan 40% igår, drog med sig tech generellt rakt ner i djuprött. Förra veckan hade vi också riktigt starka nedgångar inom Walmart, Target, och igår så var det Abercrombie & Fitch då, som rapporterade förlust mot en väntad vinst då, sänkte aktien 31%. Så att det är ju allt tydligare i USA att konsumenten håller hårdare i plånboken med ökade liksom levnadskostnader. Och som Netflix var inne på redan tidigare under året, att man ser att folk avslutar Netflix-abonnemang, och helt klart är ju att man konsumenter inte bara avslutar Netflix-abonnemang utan även liksom håller lite hårdare i pengarna på andra håll också då. Och inte handlar i samma utsträckning som man gjorde tidigare då. Så att det ökar ju helt klart liksom oron för recession och ekonomin är stort. Vi såg även på statistikfronten igår i amerikansk makro. Richmond Fed-index kom in på -9. Det var på 14 i april, det är alltså aktiviteten i tillverkningsindustrin då. Vi såg även försäljning nya hem i USA sjönk 16,6% i april jämfört med i mars då. Och var betydligt under konsensus då. Det spär ju också på liksom att nu kroknar ekonomin ganska ordentligt då. Vilket då börsen har signalerat under ganska lång tid då, men nu börjar även synas i siffrorna då. Som du säger, bonds eller långa räntor kommer ner på det här, dollarn kommer ner lite grann i alla fall, och ja, jag återkommer lite till index, men helt klart är att det börjar bli mjukare ekonomin, så är det.
Hur ska vi tolka, vad tror vi den här liksom försämringen för konsumenten, är det, måste ju vara så att börsen har haft det jäkligt tufft nu, att det slår också mot liksom, tillsammans med inflation och så vidare, att det slår mot viljan att konsumera.
Ja, jag tror ju absolut inte att man ska liksom underskatta liksom den förmögenhetseffekt som börsen ändå ger. Sen har ju folk fortfarande arbete och sådär, men vi ser ju fler bolag som börjar annonsera om och dra ner på personal och sådär, och det är ju det som blir lite problemet när du har ökade insatskostnader hela vägen, plus att då kanske då efterfrågan börjar vika som det ser ut som demandsidan, då är det ju väldigt svårt för bolagen att upprätthålla vinsten, då blir det ju att man försöker kapa kostnaderna där man kan kapa dem, och det blir ju mycket på personal då. Nej, visst är det så att det ekonomin underliggande ser ut att gå in på betydligt liksom mjukare tider framöver, och som vi varit inne på försöker ju Fed på en mjuklandning. Ja, det i min värld är svårt med mjuklandningar med den här leveragen i systemet. Det blir nog snarare en kraschlandning, och sen så får de vända kappan vart det lider.
Hur ser du på liksom analogierna till 2008, just att du hade starka energisektor, du hade starka ägs och så vidare. Det var det sista som hände egentligen, och när väl det toppade, vilket gjorde en bit efter andra banker och liknande, att det var då fick vi den här full out recessionen. Gillar du den analogin? Tycker du att den är hållbar i det här fallet?
Ja, jag var inne på den för någon månad sedan. Och alltså den stora skillnaden från finanskrisen, det är ju liksom att det var ju en ren liksom bankkris egentligen, och den typen av leverage har vi ju inte i bankerna nu överhuvudtaget. Bankerna har ju helt andra balansräkningar liksom än vad vi hade då. Och även bolagen har ju faktiskt lärt sig en hel del då.
Men jag tänker mer på hur liksom tillgångarna handlas, just det här med att det var det sista som höll ihop, och när de tog ut de sista generalerna, det var då det började smälla på ordentligt liksom. Det är väl lite mer det jag menar om, att vi är på väg in i ett sånt scenario, för att även om Nasdaq är ner mycket, så har vi har ju inte spårat på något sätt ännu på nedsidan i många index liksom. Vi har ju mycket kvar om det här ska utvecklas till något större. Det är lite mer så jag tänker.
Ja, nej visst är det så. Det väger väl också in i tron att det liksom, oavsett om vi får en bättre bear market rally här in i försommaren, eller om det blir lite sämre bear market rally, så är det ju, jag tror inte botten för året det är satt liksom, för jag tror att det är bolagen. Det som kommer synas i Q2-erna som vi inte har sett ännu, det är ju att då har du haft ett helt kvartal med ökade kostnader. Det hade du egentligen inte under januari, februari var det ju ganska lugnt på kostnadssidan. Det var ju sen som exempelvis då kriget bröt ut i slutet av februari. Och jag skulle tro att i januari var ju folk fortfarande ganska, eller under Q1 var man ändå fortfarande ganska konsumtionsvillig. Även om liksom börs och så hade satt sig. Men nu har du även fått upp räntorna ordentligt, jag menar drivmedel ordentligt, inflationen ordentligt. Så att det, den stora risken för Q2-rapporten är väl att efterfrågan ger vik, och det har vi inte sett i de svenska namnen exempelvis än, och det är lite amerikanska som har rapporterat nu då. Men det är väl en ganska stor risk för Q2.
Och hör man inifrån,
och då har vi en körare till.
Hör man inifrån bolagen så låter det ju som att det är ju betydligt högre, har varit betydligt högre inflationspress än de siffrorna som kommer liksom.
Ja, precis.
På mycket.
Exakt.
Det jag tycker är intressant också, bara att ta med, om vi blickar ut från USA, vi tittar på Sverige, vi tittar på Tyskland, vi tittar på Kina också, handlas ju faktiskt en bit över sina marslägsta. Har ju inte kommit ner där, jag lyfte det igen, nämnde det förra veckan. Hur ska vi tolka det, att ändå världen och Europa och världen handlas ändå relativt bättre än USA? Kan vi läsa in någonting i det?
Ja, jag skulle tro att en grej är ju att det gick in väldigt mycket flöden i USA i Q1. Amerikanska börsen höll ju uppe väldigt väl jämfört med både Asien och Europa under Q1 när kriget blåste här, och då sökte man sig till ett safe haven i USA. Det är väl en förklaring. En annan förklaring är väl egentligen att det har varit liksom, ja, det är så mycket, det är fortfarande liksom, det ser man ju fortfarande, det är inte liksom jämfört med den inflöde som var förra året på $1 trillion, och merparten utan det gick in i USA, så det utflöde som har varit har ju inte alls varit vad inflödet var, så att
nej,
säga.
Nej.
Så det gör ju också liksom att vi har pratat om tidigare veckor, vi har fortfarande inte sett den här, vi har inte sett den, även om liksom S&P är ner lite, ja, nu är vi lite mindre än 20% på året, och Nasdaq är väl ner lite mindre än 30% på året, så det är ju en kapitulation liksom.
Alltså det är ingen kapitulation.
Enskilda namn och så, men ja, inte indexnivå.
Alltså man blir ändå någonstans, det som läggs i contrarian-skålen, det är ju när folk börjar prata om bear market nu för att det närmar sig 20% ner. Alltså kom igen, tech har varit toppade ur i februari 2020, många av de spekulativa grejerna. Mycket toppade ut i slutet av förra året. Alltså jag är lite svårt för den där definitionen att ja, men i 19,5% ner, då är vi inte i en bear market, och sen 20 så är vi det. Det är väldigt...
Nej, den blir löjlig. Liksom.
Ja, den blir löjlig. Så att frågan är inte om vi är i en bear market. Vi har varit i en bear market i mycket av saker, eller i de flesta sektorer. Liksom. Sen är det några saker som har hållt ihop. Det intressanta blir ju nu att förstå, är vi på väg, kan vi vara på väg ur och få en botten? Eller om det är en kortsiktig eller långsiktig botten, det återstår ju att se. Det är ju mer där diskussionen måste vara, tycker jag.
Jag såg lite analyser i veckan här. Någon researchfirma som var ute och liksom, du vet, nu svängde ordentligt bearish liksom, du vet, S&P och Nasdaq, och bara, men Nasdaq är ner 30%, den borde gå ner 75% sen toppen, S&P är ner 20%, den borde bottna på ungefär minus 45% sen toppen, och jag menar den typen av analyser ser du ju inte när allting går upp liksom. Det är ju liksom, har det redan satt sig, och det är då en del riktiga så här, dysterhöka liksom, både få airtime och sen känna att de har lite momentum liksom.
Så är det, så är det.
Och jag tror att det är lite väl hårt att spekulera liksom i att vi har ett nytt, en ny finanskris för dörren liksom.
Alltså det är ju dock skulle jag ju säga att liksom att någonstans för en bullmarknad så är ju varje nytt högsta pris, alltså det blir ju aldrig för dyrt, och lite samma sak om vi nu är i en bear-marknad. Vi är under 4100 som jag tycker är ett liksom superviktigt stöd i S&P. Vi får, om vi nu skulle se till exempel energi fallera totalt här, om vi ser de sista sektorerna som har hållit ihop, om vi ser en dollar som fortsätter att ralla och gå upp över sitt 7-åriga motstånd, alltså det är liksom, saker och ting kan ju bli värre. Sen är ju frågan om det ska bli värre nu. Å andra sidan då så tror jag verkligen att dollarn kan vara den där positiva triggen för att aktier ska bli hett igen. Så att det är ju mycket som står och väger här. Jag tycker allt annat lika så mår jag ju rätt bra av att ha en stor andel av obligationer just nu. För jag tycker att det spelar egentligen båda de scenarierna. Vi får en snabb räntenedgång, 2008, bear market, bondrallar. Antagligen kommer dollarn att gå på det, fortsätta gå uppåt, och aktier brett kommer gå ner. Alternativt, vi får räntor som kanske inte går ner supersnabbt, men i alla fall lugna ner sig, vilket de har gjort. Och det tror jag generellt är positivt för marknaden, för att räntemarknaden är ändå den största marknaden för väldigt många institutionella investerare, och det har inte varit bra för dem att de har tappat så otroligt mycket i sina långa bondspositioner, så att den slakten stannar upp, det är allt annat lika, tycker jag att det är positivt.
Absolut.
Och sen behöver frågan, vi behöver ju se de här döda kropparna komma fram nu. Jag menar, det måste ju vara några stora aktörer som har i princip smält liksom, med tanke på hur det har sett ut. Jag tycker att avförsäljningarna, visst vi säger, konsensus nu är att vi inte har sett en kapitulation, men är inte 25% ner i treasuries och 30% ner i Nasdaq när starten på det här året, är inte det en kapitulation? Jag vet inte, jag tycker att det liknar det. Sen kan saker bli värre liksom.
Ja, exakt. Men som vi var inne på förra veckan, just nu så är det ju liksom, det är så jävla nattsvart på ren svenska. Så att jag skulle liksom, däremot så när liksom i vad jag ser framför mig någon form av bear market rally på 5-10%, så i mitt läge är ju inte det liksom ett all-in-läge, utan åtminstone från början är det ju liksom som i alla bear market, dels har koll på väldigt tight liksom positionshantering generellt ifall det liksom vänder åt andra hållet, och sen inte kruta på för mycket liksom. Just om det. Du liksom får en, alltså läser man typ spotgamma och så kollar liksom optionspositioneringen i marknaden, så är de inne på att vi inte kommer få något uthålligt liksom bear market rally innan den stora lösen i juni då. Och den stora stödet på nedsidan är på 3 och 7 då.
Just det.
Däremot skulle jag nog tro, skulle du se 3-7 i kommande liksom 2 veckor, så skulle jag nog ändå tro att vi är liksom över dagens nivå i slutet av juni i så fall. Så det beror på lite vad man har för, det är därför jag liksom inte, ja, vi har fortfarande jättemycket kassa och sådär liksom. Det är mer för att kunna liksom agera, addera på något om du skulle se en snabb liksom minus 6-7% ytterligare liksom.
Du ser ju vissa grejer grejer, typ utility ser ju faktiskt upp en 6% här i maj liksom.
Ja, det är en del grejer som liksom har utilities i och för sig har ju varit liksom bra bid jämfört med mycket annat.
Exakt, men den går ju till och med upp liksom, nu i absoluta termer också, så. Och just
ja, och jag ja, men som du säger också, jag menar, titta på svenska eller börsen eller de europeiska, det har ju liksom, ska man vara helt krass, har det inte hänt så mycket på OMX på 2 veckor. Och under den tiden har det haft brutala uppgångar och nedgångar i USA exempelvis. Ja. Så att,
ska man vara riktigt krass, så står vi på samma punkt som vi gjorde 8 mars i OMX.
Ja, jo, det gör vi också för den delen. Och vi har inte brytit på uppsidan. Vi har ju de här långa nedåtgående trendlinjerna från både i USA och här hemma sen i början på året som vi liksom inte har brytit upp genom än, men om något så tror jag faktiskt att det sker. Men ja, låt oss se.
Ja.
Jag tänkte om man skulle hoppa in på uppdateringen på lite flöden som kommer här. Vi är ändå månadsskiftet står ju för dörren.
Det tycker jag.
Och då kan det vara intressant att se lite på de här, dels de här ombalanseringarna i 60-40-portfölj och vad det skulle innebära för aktier. Och där räknar JP Morgan räknar med att det är $56 miljarder som kommer in i aktier i slutet på maj då. Medan Morgan Stanley är på 35 miljarder och Goldman på 11. Men så sanningen ligger väl kanske någonstans mitt emellan där, runt 30 eller så då. Om man säger då 35 miljarder, det skulle vara en av de starkare ombalanseringarna på månadsbasis tillbaka till 2005, om man tänker flöden in i aktier då. Till det här då så ska man ju då komma ihåg också det som vi pratade om förra veckan, buybacksen som rullar, 3-4 miljarder dollar per dag, som också rullar nu fram till mitten av juni innan Q2-rapporterna står för dörren sen då, ger ju också liksom, allt det här ger ju visst stöd till börsen då. Något som är ännu lite mer rörligt, det är ju om man tittar på alla passiva strategier. Vi vet ju att all form av passiv investering har ju liksom ökat lavinartat i popularitet sen 2009-2010 ungefär, till de aktiva förvaltarnas stora förtret. Och smart beta-produkter är väl det som liksom har verkligen fått liksom dels både lanserat sedan 2009 och fått otroligt stora inflöden. Den industrin är ju $1.5 triljarder i asset under management då. Vi kommer ju ihåg när vi körde en podd i november, nu är det ett halvår sedan, men då var det ju en jättestor ombalansering i en riktigt stor smart beta som heter iShares MSCI Momentum Factor ETF då.
Just det.
Och den gången, under hösten gick ju tech väldigt starkt. Så den gången så maxade ju den smart beta-produkten upp tech-allokeringen då i slutet av november. Och i väldigt, väldigt dålig timing på det kan man säga. Det var ju, då hade ju Nasdaq liksom redan toppat.
Det var ju,
och sen dess är också
Megacap-tech-klassen gick upp.
Ja, och sen sen dess är den smart beta-produkten är också ner 30% sen toppen i, den toppade där i november då, och ser ut ungefär som Nasdaq på grafen. Däremot så ska man nu göra en översyn av den här då, nu i slutet av maj då. Det är alltså nästa vecka. Och göra så att den blir mer lågvolatil, vilket kanske är vettigt för den här typen av produkter. Det är $10 miljarder under management i den här då. Och hela 75% av innehaven i den här ETF:en ska skiftas nu i slutet på maj då. Och det man gör, det är som alltid smart betade produkter, man screenar i de aktier och sektorer som har gått starkt sista halvåret och viktar upp dem, och så viktar man ner de som har gått svagt. I det här fallet då så kommer man satsa på value och energi då, och defensivt generellt då, med lägre volla, stabila vinster, stabila utdelningar, så som exempelvis hälsovård. Medan då tech och mer ekonomiskt känsliga banker då får stryka på foten då. Exempelvis hälsovård, som nu står för 12,5% av den här tillgångarna, kommer ökas till 27,6. Över en dubbling av hälsovårdsallokeringen. Energi, som är på 7,1%, får en vikt upp på 18,7.
Oj, stor förändring.
Över en dubbling därmed. Ja, verkligen. Staples är väl den som procentuellt kanske ökar mest. Den går från 3,8 till 17,7. Medan tech då, från 31,1 som man då alltså maxade in i november, slashas till 9,8%. Och financials går från 24 till 7%. Utilities går från 0 till 6,8% efter maj här då. Consumer discretionary från 8,5 till 1. Och communication services från 5,5 till 0,2. Det här är ju såna här indexomviktningar. Det är ju mycket som sker liksom sista dagen i kolen.
Just det.
Tisdagens, och det är inte bara i USA, utan tisdagens handel på alla börser egentligen, då har vi MSCI-omviktningar och alltihopa. Tisdagens volymer nu på tisdag kommer ju vara brutala, och väldigt stora calls i väldigt många aktier. Och man vet ju redan nu att folk kommer skriva på Twitter bara, vad händer i den och den aktien, vad händer där och där? Men det är ju de indexomviktningarna då.
Just det.
Så tisdagen är en sån här som kan vara kul att sitta med i kolen på slutet på dem.
Säsongsmässigt så är det ju ganska intressanta tidpunkter. Dels så är ju egentligen från maj och framåt enligt säsongsmönstret en svag period. Sen har du ju presidential cycle, och det här ska vara en väldigt svag period även där. Och sen går det också in för råvaror, så tenderar den här perioden framåt till i höst att vara en svag period också. Nu så har du ju fått in då den toppade inflationsförväntningar och kolla på räntemarknaden och så vidare. Så att jag skulle ju säga så här, allt annat som jag tror jag nämnde förra veckan också, men om vi inte ser fortsatt svag marknad här, det skulle i så fall gå ifrån det historiska mönstret. Det normala hade varit, och även om vi kommer från en väldigt svag period innan som ska vara historiskt stark, det normala nu månader framåt här, det är att det är tufft. Så det kanske man ska ha med sig. Det säger ingenting om riktningen, men jag tycker att det säger ganska mycket i hur marknaden kommer att handla going forward här ett par månader, om det stämmer överens med hur det brukar se ut, alternativt om vi får en avvikelse från det. Det tror jag man kan läsa in ganska mycket i. Men också intressant just med tanke på de här omviktningarna, om vi nu ser att de här tidigare ganska låga allokerade sektorerna, att de får en större vikt och så vidare. Man kuttar tech här, om det nu skulle vara så att vi får liksom ett rally både obligationer och tech, och faktiskt råvaror kommer ner här. Det är rätt intressant.
Ja, vi ska se här till hösten när de gör sin andra, eller till november när de gör sin nästa omviktning. Kan bli lite intressant att se liksom. Det är väl risk att man liksom kanske kom in lite sent i energitraden exempelvis liksom. Men det Det är ju som sagt datadrivna modeller. Mm. Ja, det är datadrivna modeller. Så att de kan inte vinna och tweaka den där för mycket. Nej, heller. Hela produkten bygger ju på att man ska liksom allokera upp i de som varit starkt och så vidare.
Men det är ju också kul med bara... Det spinner ju över på hela det här time in the market. Och man ska ju inte tajma marknaden. Och man ska vara långsiktig och så vidare. Jag menar, hur kul är det just nu? Hur roligt är det? Hur mycket hör man om det liksom?
Nej, men det är ju liksom,
det är lättare att sitta och säga att man alltid ska vara allokerad mot aktier och man ska inte ha någon kassa och man ska inte vara kortsiktig och man får inte missa de bästa dagarna. Nej, men missa de sämsta dagarna är också en ganska stor del liksom.
Ja.
Det är ju inte alls.
Nej, så är det. Och
det här är liksom långsiktighets håsandet är ju inte så närvarande just nu. Nu är det plötsligt en fördel att kunna vara kortsiktig och vända kappan och sådär, tycker jag.
Man vet ju liksom när det bara handlar om teknisk analys och så på liksom Bloomberg och CNBC.
Då är vi en bear market.
Ja, eller hur? Det är liksom, annars är det bara långa förvaltare i studion.
Men det är
liksom
också så här, TA är astrologi när allt går upp. Men, ja, men så fort saker och ting börjar gå ner, då är plötsligt glidande medelvärden och WeWop och Fibonacci och stödnivåer och motstånd. Då är det plötsligt något som fundamentalisterna kollar på också då.
Det var lite roligt. Jag hör väl kanske till bland de få som har skrivit en magisteruppsats i teknisk analys. Det var ju 2010 var det. Sen när det blev någon bear market där, jag tror att det var i samband med Grekkraschen 2011. Då hade ju Svenska Dagbladets näringslivsbilagan, de lyfte upp vår uppsats på en liksom helsida mitt i tidningen. Som att, nu ska vi gå igenom teknisk analys, så här finns en ny uppsats på ämnet liksom.
Ja, det var lite roligt. Var det botten i marknaden också?
Ja, men det var ungefär där. Det var väl ungefär samtidigt som det vände här, ja, mitt i augusti.
Men skämt åsido, det finns ju faktiskt, om man liksom har lite tid över och vill ställa saker till sin spets, så det finns ju ganska, det är väl både Nobelpristagare och andra väldigt stora forskningsarbeten som har gjort på att pristillgångar trendar, och det är ju hela grunden till teknisk analys. Så det kan man ju kika och roa sig med och titta på liksom, att även från liksom, så nationalekonomiskt håll och liksom, researchmässigt från de största universiteten i världen, MIT och allt vad det är, så finns det ju liksom flera resultat som visar att pristillgångar trendar, och det är ju någonstans grunden i att följa pris. Vi försöker identifiera pristrender liksom.
Och faktum är, när man satt som mäklare och satt och hade liksom long only förvaltare som kunder, så är det ju faktiskt, även om de inte liksom i mångt och mycket kanske erkänner att de tittar så mycket på pris utan mer på fundamentala i bolagen, så är det fortfarande så att när man pratar med dem i telefon på dagarna, så är det mer så bara, men du, var ligger liksom nästa stora stöd, den här aktien, liksom, hur ska jag liksom, var tycker du man liksom kan sikta på att addera upp, för vi är lite sugna på att öka i vårt befintliga innehav liksom, men är det lätt läge att göra nu liksom, men du kan nog vänta ner en liksom 8%, så ja, men det är bra, men slå med en pling när vi kommer dit och så här. Så att liksom folk är ju mer, även på stan, mer intresserade av rörelserna än vad liksom, än vad man ger sken av i presentationen och så.
Det är många klosset.
Alla vill ju ha ett bra läge liksom.
Det är många,
känna liksom,
många klosset technicians där ute, som jag brukar säga.
Just det. den gamla dängen. Ja. Men annars, tittar man på kreditmarknaden, så mår ju den fortfarande liksom riktigt, riktigt dåligt. Vi hade ju både i den här veckan, både i Europa och i USA, om man kollar på deras motsvarighet till Tritax Crossover som vi har i Europa här, så sätter vi ju liksom mer eller mindre nya högsta för året där.
Fast
och det där är ju någonting som...
När jag kollar på high yield ETF:en och LQD, alltså investment grade ETF:en.
Ja, de har ju börjat vända upp.
De är ju faktiskt över där de var i början av maj. Och det tänker jag att det hänger ihop med att räntor har börjat sjunka liksom. Så att vi ser faktiskt,
ja, det är en positive read.
Ja, vi ser faktiskt, inte om vi kollar på kanske spreadarna, men kollar vi bara på de kontrakten high yield och LQD, så handlas de högre. I alla fall sidliga. Yeah. De har, för att någonting ska sluta gå ner eller för att någonting ska börja gå upp, så behöver det sluta gå ner. Och det är i alla fall någonting som har börjat ske i de kontrakten. Så det måste jag ändå säga. Det lägger jag till någon typ av positiv vågskål slash motargument mot fortsatt stigande räntor och inflationsscenario.
Ja, nej, min take på spreadarna och så är väl liksom att det här ser ju centralbankerna väldigt väl. Det görs inte så mycket nya emissioner och så här, både i Europa och USA, och det är ju en väldigt viktig del av liksom försörjningsmekaniken i marknaden.
Just det.
I min värld är det ju så att visst, man kommer blåsa på med några till räntehöjningar. Jag tror inte det blir så det är jättemånga. Det var ju någon, var det Boston eller någon som var ute igår från Fed och sa att man kanske skulle liksom ta lite lugnare till hösten vad gäller räntehöjningar. Så att första skedet blir väl egentligen att man kommer fram till att vi ska nog inte göra så mycket QT. Utan det här med att banta balansräkningen var inte så bra liksom. Inte den här gången heller liksom. Det har ju aldrig funkat liksom.
Så bara förväntningarna på att det inte blir lika alltså det som prisas in nu är det ju rejält många räntor. Bara en förväntansbild om att det inte infrias skulle kunna vara ett litet lättnadstecken.
Ja, det skulle kunna vara.
Ja. Och det skulle kunna vara absolut. Det vi ser redan i amerikanska 10-åringen.
Ja, nej, men visst är det så. Visst kan det vara så. Och det skulle ju också möjliggöra liksom ett bättre liksom bear market rally än vad man själv ser framför sig också liksom in i.
Hur länge håller man 10-åringen då? Sitter du och kollar på några nivåer på nedsidan eller som blir intressanta?
Ja, jag tror man kan hålla alltså något år alltså.
Ja.
Nej, men jag tror att jag tror att den skulle väl kunna dundra ner till liksom. I tidigare på året var jag ute och sa att den skulle ner till 0,5% 2024 då vi har nästa stora liksom cykelbotten i 10-åringen. Däremot så toppar den ju inte på 2 utan snarare på 3,20. Så 0,5% härifrån det är ju det kanske känns väl aggressivt, men typ liksom 1,5%, ja. det tror jag absolut inte.
Den där stora nivån 1,4 som var liksom en superviktig nivå
exakt.
Det är ju en bra resa i obligationer, då kommer man tjäna mycket på det benet om det rör sig hela vägen dit.
Ja. Nej, men det är liksom inte alls...
Men då är frågan, då ställer jag det igen mot väggen här nu, Bagge.
Kommer inte ske ett bräde.
Nej, men om vi säger så här nu då. Är det ett scenario likt 1979, där 1980, Death of Equity 79, där vi får både obligationer och aktier som stiger? Eller är det ett 2008-scenario där obligationer stiger och aktier ska ner i backen? Ordentligt. Recession-style.
Ja... Alltså, det här 3,5 på S&P tror jag kommer liksom. Men härifrån, jag menar, det är typ 12-13%.
Ja.
Jag tror liksom inte att vi ska ner 30% härifrån.
Nej.
Jag tror inte det blir den typen av liksom starka... Det man ska komma ihåg att det vi inte hade i samma utsträckning på 70-80-talen och inte heller liksom 2021-22... Eller förlåt, 01 och 02. Det var ju egentligen centralbankerna. Och sen kan man ju hävda liksom att det är liksom för jävligt att om de skulle rädda marknaden igen och så vidare. Men helt ärligt så är det ju så att kapitalismen sedan 2009 är ju död. Det är väldigt många bolag som skulle ha gått under sedan 2009 om det inte var för artificiellt låga räntor och så vidare. Det är inte en slump att det finns typ 20% zombiebolag på liksom Russell 3000 och så liksom.
Stämmer.
Sen om man vill kalla det liksom riggat game eller vad man vill kalla det. Men
det är ju
liksom,
det är vad det är. Det är ju bättre att strunta i och bry
men det är ju vad det är liksom. Ja. man får liksom hacka i sig liksom, att blir det för jäkla blodigt någon gång så kommer liksom centralbankerna till undersättning. Det är förmodligen en hel del som hade hoppats på att de skulle ha kommit redan, men det här är en typ av inflationstryck, och så gör ju att de kan ju liksom inte börja med, de har ju knappt börjat med räntehöjningar, de kan inte börja med sänkningar nu liksom. Men jag tror att det viktiga för börsen är ju inte räntehöjningen egentligen, utan det är ju balansräkningen. Och skulle de signalera där någon gång i höst att bara, nej men vi hoppar det här med QT liksom, vi får liksom, om något så ska vi börja öka på med QE liksom. Ja, då är ju botten satt liksom.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad tror vi om i det här caset, om vi blickar över mot valutan och sen i sin tur typ emerging market, framförallt Kina, borde ju i ett sånt scenario vara en trade man vill vara lång. Om framförallt om dollarn börjar toppa ur här.
Ja, och Kina, de gör ju på daglig basis, vi har flera gånger nu sista dagarna sett liksom att de är inne och liksom gör allt för att liksom stötta ekonomin. Man ligger på och pressar på bankerna liksom, exempelvis att låna ut mer pengar liksom för att liksom få mer smörj i ekonomin och så vidare. Men det är ju liksom... Det är absolut ingen ny årslägsta, och om något så tycker jag liksom ändå att hela Kina kollektivet ser lite liksom piggar ut då. Men jag kan ju tycka liksom att de var ju först in på coronan. De var absolut först in att strama åt ekonomin. Det gjorde de ju redan tidigare. Det var ju 1,5 år sedan man stramade till ordentligt.
Ska de vara först upp då och vända också?
Ja, det har de ju börjat göra ganska ordentligt, men det får ingen bäring på kurserna än. Men på marginalen är ju klar, det är ju stödjande liksom för börsen där borta.
Sen är det ju fortsätt.
Jag är inte så liksom orolig för Kina här egentligen.
Om vi tar ut lite bredare perspektiv, vi kommer tillbaka till valutan och liksom, om vi lämnar liksom den prismässigt, så fundamentalt så ändå det som har skett nu med liksom, om vi tar med kriget och sanktioner mot Ryssland och så vidare, och Kina hamnar ju i en ganska trevlig position i den månen att som rik kines är man väl kanske inte så här supersugen på att köpa massa fastigheter och lägga sina pengar i västvärlden just nu, England eller USA, utan man är väl snarare kvar i Kina liksom med det då. Just att risken för liksom eventuella lagvidriga liksom sanktioner eller där man tar över ens tillgångar. Jag tror, kan inte det här vara en stor trigger för en liksom en dollartopp, och att vi har redan sett det nu att Kina börjar ta betalt i yuan och gör liksom nya deals med massa länder där vi säger liksom att men, ni får betala oss i yuan. Liksom. Det är ett stort call att göra, men det är klart att det ger ju Kina en hel del fördelar, och det pressar ju faktiskt rika kineser och liksom andra länder att faktiskt börja göra affärer med i yuan istället för att göra det i dollar.
Ja, det borde ju generellt, under vår livstid så känns det som att vi kommer se att dollarn försvinner som liksom global reservvaluta. Det kanske inte sker nu liksom, men tendenserna går väl åt det hållet. Det är ju inte så att liksom, även om Kina visst växer mindre nu än vad de gjorde BNP-mässigt och så, så är det ju fortfarande liksom, det är ju där borta i Asien håller tillväxten globalt finns fortsatt liksom. Mm. Och en helt annan typ av demografi jämfört med liksom trötta liksom svenskar eller tyskar eller för den delen amerikaner för den delen också liksom. Mm. USA är väl exempelvis bland de få länder där medellivslängden minskar liksom, eller sjunker. De har ju rätt mycket problem där med sina droger och så vidare.
Mm.
Så att ska man hoppa vidare, ja, lite på
absolut
indexnivå då. Lade ut en graf på Twitter igår, fick någon mottugg för någon direkt här att du kan inte vara ute och skriva så bullish, och det jag gjorde var egentligen bara att om vi nu väl bryter över...
Ja, bara, förlåt, jag får bara bryta in det. Gud, folk blir riktigt provocerade om man uttrycker något bullish här, märker jag. Det är lite tvärt emot,
ja, nej, det,
det är lite tvärt emot hur det var för ett år sedan när vi bäsade.
Ja, nej, men då blev man ju liksom, folk garva liksom, ja. Bäsbagge liksom. Bäspodden. Lägg det liksom, det här ska, ja, bäspodden, det här ska till skyarna liksom. Nej, men om vi nu går över de här liksom 20-40-nivån, det är 2% dit då på OMX. I en piggare värld blir lite drag i nästa vecka exempelvis, så kan ju det ske liksom ganska fort då. Det är därför som jag liksom la ut lite bilder på dem. Och i så fall så skulle vi då ha nästa target på 2080, det är väl någon form av liksom, det var ju där vi var i slutet på april.
Yes.
Så att det är väl de för absolut liksom lägsta target på uppsidan, det borde ju gå högre än så, men 2,1 eller 2140 där uppe är väl någon form av base target i min värld då. Sen kan man ju då göra, om man gör liksom en liten snabb Fibonacci-screening på hela det här och räknar med att botten var på 1900 och toppen var på 2466 där uppe i januari. I en liksom bear market bounce så är det inte liksom omöjligt, eller det är inte ovanligt heller för den delen, att vi tar igen typ 50% av nedgången eller 61% av nedgången. Och då kommer vi upp mot liksom 2200 på OMX. Vilket skulle vara en nivå då där vi var i, ja, egentligen i mitten på,
ja, men mars. Det är ju det stora tidigare stödet som agerade stöd från 26 mars 2021 till, ja, 22 februari 2022. Någonstans.
Ja. Och det kan liksom, jag kan absolut liksom hålla med om att sitter man här och ser grejer, handlar, känns ganska trött, det är inget momentum, det är lite flackande fram och tillbaka på dagarna. Men rent liksom okulärbesiktning av en graf så är det liksom inte omöjligt att vi skulle se kurser upp mot liksom mars högsta liksom. Och det är ju 10% härifrån ungefär.
Just det.
Så det är liksom inte, sen tror inte jag att det blir så mycket högre än så, men det skulle i ett bullscenario in mot kanske slutet av juni, början av juli gå dit upp faktiskt.
Och
då kommer folk bli lite skrajat om man missat det liksom. Då kommer det bli lite FOMO i marknaden. Om vi får den typen av rörelse, då kommer det bli lite så här. Vi ska få nog öka upp aktier lite här.
Och du tror inte på ett ben ner mot 1900 igen nu, utan du tror att det är, eller tror och tror, men förutsättningarna här finns för att det coilar och att vi snarare det här benet är upp genom den där trendlinan än ner till 1900 igen.
Ja, alltså är vi ner genom 1900, då kommer ju S&P ha brytit ner genom 3,8 och så också, ja, för den delen. Med liksom ordentligt kan man säga.
Yes.
Då får man nog tänka om här. Men liksom jag sa tidigare, även om det skulle se 3,7 på S&P så tror jag ändå att du kommer ha liksom dagens nivå i slutet av juni ändå. Liksom. Jag har svårt att se att det skulle bara fortsätta hamra ner. Det här är vad vi är inne på. Vi har haft 7 veckor ner i rad. Inte för det säger någonting om att liksom, därför ska det gå upp. Men jag tycker ändå så här, ska du fortsätta ner med det här sentimentet, fortsätta ner 4 veckor till liksom. Jag tycker det känns troligare liksom att vi får några veckors motreaktion på det här. Med den saken sagt så är det ju liksom, tycker inte jag att det är ett liksom all-in-läge på det, framförallt inte innan vi har fått de här köpsignalerna.
Nej. Det är något jag tycker, något jag noterar bara om jag får flika in, det är ju om vi tar bitcoinen då, som är en ganska bra temperatur på riskviljan, och den korrelerar mycket med Nasdaq, det vet vi alla liksom, som det ser ut i alla fall. Att vi fortfarande hovrar runt 30 000 efter den här stora Luna-scammen, att den gick, att det inte blev mer ett blodbad i bitcoin. Det kan jag tycka någonstans, visst vi var ner och petade på 25 000 där och så studsade vi upp, men att det inte har blivit mer ett blodbad, det är lite på något sätt, okej, om vi kan ha en så stor utradering och scam och smäll och ändå så taktar inte bitcoin ner mer än vad det har gjort.
Ja, nej, men det kan jag hålla med om.
Det är lite så här, så dåligt det kan bli, och var det där det värsta som hände, att vi dippade ner till 25 och sen spikade upp till 30 igen och hänger kvar här, för 30 är ändå någonstans, även om 41 är den stora, tycker jag, liksom, som man ska foka på för att ha en bra risk reward och gå lång det, så 30 var ändå stöd från juli 2021, juni 2021, maj 2021, och sen får vi gå tillbaka till januari 2020, och vi bröt ju upp där liksom, januari 2020, så att det är ändå det är ändå ett stöd som har hållit, om vi bortser från den här spiken ner nu då till 25, har hållit i 1,5 år nästan nu.
Jag hörde att Ray Dalio var i Davos heter det sagt, och bullade bitcoin igen då.
Va? Otroligt.
I veckan här. Nej, och vad gäller S&P då, så skulle de här 3,8 brytas då, det vi varit ner och testat i förra veckan då, då är väl liksom, då är ju nästa target 3500 egentligen, och det är väl där som jag har någon form av långsiktig target, men jag tror ändå att skulle jag ändå bli förvånad om det skedde i juni liksom. Jag tror det ligger längre fram, snarare så att kommer vi upp nu. Det är ju framförallt som du säger, vi måste ta oss upp över 4,1.
Ja, det är det. Och då tror jag, gör vi det, det kan bli en rätt skönt rally därifrån. Alltså. För då kommer det vara många som har sålt ut sig på de här sista 200 punkterna ner. Och så ska väldigt, väldigt många in igen där. Både automatiserade strategier och momentum och så vidare. Jag gillar egentligen inte att vara så binär över eller under, that's it. Men i många fall, och speciellt i det här fallet, och det går att applicera på många av de här utbombade techkontrakten och så också nu, att det är väldigt tydliga linjer i sanden på var vi kan vara långa och var vi liksom kan bli positiva. Och det tycker jag...
så är det. Och tittar man på lite FIB-nivåer på S&P då, så skulle vi bryta upp över det här, och så är det 4200 ungefär, det är 38% FIBben av årets nedgång då, eller upp mot då 50%, som kanske är mer troligt då. Då är vi 4315. Best case är 4400 för någon rebound in i början på juni då. Eller förlåt, början på juli. Och men då har vi också gått, skulle vi gå ända dit upp till 4,3, 4,4, då har vi haft en rätt bra resa från 3,8.
Så är det.
Verkligen.
Och jag tror vi ser den rörelsen ser vi om dollarn fortsätter att tappa här. Jag tror att det är en stor nyckel till att det ska hända. Ja.
Även Nasdaq satt jag och kikade lite på. Där har vi ju liksom i S&P en volatilitet som på Nasdaq heter VXN istället för VIX då. Som vi vid botten förra veckan var lägre då, så att säga, än botten i mitten av maj då. Vilket är då en positiv signal. Vi har sett det exempelvis vid bottnarna i mars där innan raset var en liknande sån divergens. Och Nasdaq skulle väl kunna liksom, den kan ju ta sig, går det så går det liksom, den kommer ner ganska ordentligt kan man ju säga, men åtminstone liksom 13 000 nivån på Nasdaq 100 från dagens 11 800 borde nå liksom markant konstigt om vi får den typen av drag i den.
Ska du dra en trendlinje från toppen 4 januari och sen möter upp april där det toppade sista efter förra bear market bouncen i mars, då har du ju typ 14K att titta på.
Ja.
Det är ju en väldigt kraftig studs, men sjukare saker har ju hänt liksom.
Ja, sjukare saker har hänt, och framförallt skulle vi i så fall det kunna ske liksom efter efter lösen i juni då. Att vi har liksom lite slag i marknaden här nu och sen så har du Fed. Du bollar av Fed och du bollar av Q2-lösen där. Och så har du liksom rätt bra, 3 veckor bra efter det då. I så fall. Men jag skulle ändå bli förvånad om Nasdaq fortsätter ner så här 10-15% innan det. För jag tycker det finns mycket som talar för liksom, att det börjar ändå på något sätt bli lite mer stabilitet i marknaden. Liksom. Jag gjorde en liten, det var ju inte pratande i podden på säkert något halvår, men lite cykelanalys på S&P. Brukar ju vara, de följer ganska väl, liksom, runt var 24 vecka så har vi en botten på S&P. Handlar hyfsat väl i den typen av impuls. Och vi hade en sån exempelvis då i mars. Vi hade en sån i oktober förra året, vilket satte liksom botten. Och men i mars då så var det liksom en uppgång på 3 veckor då. Men nästa sån här större botten sätts då i slutet av augusti, början av september då. Så min tanke är ju att vi har ett liksom försommarrally här och kommer ner igen då till en liksom bättre, mer långsiktig köpnivå i slutet av sommaren då. Nästa större sen, det är februari 2023. Vilket är en sån här, om det nu blir en recession och så, skulle vi kunna börja smyga sig in på riktigt under andra halvåret här, höstkanten. Och sen framförallt i recession 2023, och börsen bottnar ju liksom alltid innan ekonomin är stort. Så att det är väl inte omöjligt att vi får någon form av liksom dubbelbotten på det hela i så fall. Det blir stark Q4-rall och sen någon form av dubbelbotten i februari nästa år. Som sen kommer då göra att 2023 totalt sett blir ett riktigt bullish börsår. Och det skulle jag tro att så blir fallet. Men nu är vi ju, spekulerar vi på lång sikt, men jag tycker det är kul att ha lite någon form av karta som du vet i bakhuvudet då.
Dömer.
Vad har vi med? Jag tänkte köra lite indexförändringar som en avslutning, som påminnelse, eftersom att det är 31 maj är ju på tisdag.
Snyggt, det gillar lyssnarna.
Ja, har vi något annat vi ska gå igenom innan?
Nej, eller kör jag är ganska happy faktiskt. Ja, men vi kan väl kort nämna vad vi har gjort då.
Ja.
Fortfarande long bonds, 50% av portföljen, det har funkat bra. Utilities funkat bra. Nu har jag faktiskt börjat blanka dollarn här sen början av veckan. Och det är ju lite så här risky, man får se vad det spelar ut, men om den här initiala dollarsvagheten fortsätter så tror jag att det kan bli riktigt bra, och jag tror också det är ett läge där man vill addera till aktier i så fall. Så jag, det tror jag tweetade om här förra veckan. Jag har tagit en liten stek i OMX, så jag planerar att öka den om vi ser bättre follow through här, eller om det ser ut att börja bryta på uppsidan här. Ja, bonds, kort dollar, long utilities, men även börjat nagga in mig lite här på OMX, lite small cap, lite solenergi, lite såna saker som jag tycker är, som kan få en rejäl push upp här i ett bear market rally, framförallt om räntor fortsätter att sjunka här och dollarn kommer ner. Men jag tror fortfarande att nyckelnivån återigen är för att jag ska öka den och gå liksom väldigt långa aktier här, då vill jag vara över 4100. Men det samtidigt krävs det inte jättemycket, det är 150 punkter upp. Och det kan i det här klimatet gå ganska snabbt att komma dit. Så då vill man gärna ha lite på vägen då. Skulle vi se ytterligare försämring här, då är jag ganska snabb och sälja ut aktier och ligga kvar i bonds. För jag tror att det kommer fortsätta funka om vi snarare får 2008-scenariot här då.
Ja, det håller jag med om. Nej, det vi har gjort då förra veckan, eller i slutet av förra veckan var det till och med, vi hedgade dollarseken på 10,05, den ligger vi kvar med, det mot de dollarinnehaven som vi äger då. Den hedgen har ju betalat sig riktigt bra än så länge. Jag tror att det är, som du också är inne på, att det finns mer nedsida i dollarn kommande veckor. Vi har Planen från förra podden var ju att öka vår, vi hade ju köpt en liten termin på S&P på 3900 när vi spelade in sist. Planen var att öka den på nedställ mot lösen, vilket vi också gjorde då när vi kom ner där. Så vi ökade på den i slutet av förra veckan. Så hade vi också en säljoption som vi ägde sedan i mars på 4000 nivån på S&P med lösen i augusti. Och med optionen får man tänka lite på tidsvärdet också, för det är fortfarande en hyfsad tid kvar till augusti. Och då vi tror liksom på att det ändå kan bli ett par bättre veckor här, så valde vi att ta hem vinsten på den då. Vi köpte in den på 4500 och stängde den på 3870 någonting. Så det blev en kanon. Årets bästa affär i procent so far. Annars har vi inte gjort sådär liksom jättemycket. Köpt lite OMX häromdagen, men fortfarande lite småpet. Jag skulle helst se att, liksom du, att det bryter upp över. Vi äger kvar våra långa bond som har börjat, ja, som du är inne på, börjat leverera. Även om jag köpte in någon tidigt, så är det ingenting som jag har dragit ut. Ligger kvar i den här ARK ETFen som jag köpte som ett spel på US Tech för någon vecka sedan. Kommit ner sedan jag köpte den. Å andra sidan så gjorde den ingen ny lägsta i förra veckan då. Den
mer sidled. Det ser ut som Bitcoin tidigare, tycker jag. Ganska lik Bitcoin.
Jag tycker det ändå finns förutsättningar för att det skulle bli ett short covering eller bear market rally även i den. Inte så mycket mer rent så här aktiemässigt som vi har gjort. Planen är, vi har en ganska stor liksom säljoption på till december. Den är ganska lång då, men det är klart, ser du liksom, den är lösen på 3,9 i december. Skulle du se liksom 3,7 redan nu i juni med ett halvår kvar, så kommer vi nog med högst troligtvis stänga även den då. Därför då kommer den ha betalat sig liksom väldigt, väldigt bra då. Men den ligger kvar än så länge då. Det är en lite längre spel då. I övrigt har vi inte liksom gjort några så här stora helomvändningar sista veckan.
Snyggt, költa indexviktningar här nu då.
Något då, jämfört med om vi jämför med för två veckor sedan då, så är portföljen i alla fall mer tiltad för en bear market rally än vad den var för två veckor sedan, eller i början av maj då. Lite indexomviktningar då. Eller indexförändringar, ja, det är mer en påminnelse vi pratade om det här om veckan. Men det kan vara bra som en refresher eftersom att det är nu på tisdag det sker. Carnegie Small Cap är då på close 31 maj. Det är inga liksom passiva produkter som följer Carnegie Small Cap-index. Men däremot är det ungefär 60-70 miljarder svenska kronor i fonder då, som trackar Carnegie Small Cap, vilket ändå är en liksom betydande, med tanke på att alla de här aktierna inte är jättelikvida heller. Som vi var inne på tidigare idag, så är inkluderingar i Carnegie Small Cap Skanska, Castellum, Kinnevik, SBB och Sinch på close då på tisdag, medan Boliden och Holmen har växt sig för stora och kommer att exkluderas. Sen är ändå en rad andra bolag som kommer att inkluderas per automatik då. Det kan vara nya bolag eller bolag som har bytt lista. Det är då Fortnox, OX2, Norva 24, SLP, Nivika, Klarabo, Momentum Group, Tobii Dynavox, Mangold, Solid och Nanologica. Sen såg jag också den här VIX, VINX Benchmark, det är alltså den nordiska indexet då, inklusive OMX, eller förlåt, inklusive Oslobörsen då, även fast inte tillhör Nasdaq. Där har vi också en rad av samma namn då som inkluderar typ Fortnox och så vidare. Även här kommer Volvo Cars kommer in, exempelvis Byggmax, Clas Ohlson, Karnov Group. Vi har, som tas ut ur indexet då, så har vi Storskogen, Scatec Solar. Vi har Fingerprint som åker bort, ISS, Byggfakta, Avanza Bank, och Vitrolife då. Sen vet inte jag hur många liksom, fonder och så som är som trackar det här liksom, nordiska benchmarkindexet då. Men det är i alla fall lite förändringar även än det då, som kan vara värt att hålla koll på. Så att kolen nu på tisdag är en sån där stängningskål som brukar vara kul att sitta med i, för det blir väldigt stora volymer en del aktier. Och lite snyggt. Skeva priser en del mindre som kan behöva pressas upp ordentligt för att fonder ska in och så vidare.
Ja,
så att, ja. Nej, i övrigt så där inte så mycket mer. Lite längre avsnitt idag, en timme. Det är väl bra inför långhelgen.
Nog för
att det är öppet och så på, det är öppet som vanligt på fredag, men det är ju ändå många som kanske inte in och gnuggar på kontoret hela dagen liksom.
Nej, imorgon är ju öppet i resten av världen också så.
Ja.
Men bra, då tycker jag vi säger så. Tack för att ni lyssnar.
Ja.
Kul att ni fortsätter att höra av er. Avsnitt 52 börjar bli klart. Tack Bagge. Även om du var inte här idag så funkar det ju ändå, tycker jag. Tror jag ja, ljudet blir helt okej också. Ja, inte så mycket mer. Ta hand om er där ute. Och ja, tänk på risken. Det brukar jag säga varje gång. Men tänk på risken.
Ja, tänk på risken och ha en riktigt skön helg.
Ja, det ska vi ha det. En superhelg. Ja. Ta hand om dig David.
Ja.
Vi hörs.
Ja, det är samma. Vi hörs. Tjena. Hej. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.